I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ljudböcker har ju exploderat på bokmarknaden de senaste åren. Som jag nämnde i tidigare avsnitt så fanns knappt den marknaden när jag senast släppte bok 2013. Så idag ska vi gräva djupare i det. Eller hur, Frida?
Ja, det ska vi. Och det är så mycket spännande som händer just nu. Jag tror faktiskt att det ligger lite revolution i luften.
Gud vad spännande. Berätta, vad är det du har grävt fram?
Nej, men jag tycker att den senaste tiden så har man snackat extra mycket om ljudböcker och både fördelarna med ljudböcker men också nackdelarna. För det är ju så här att ljudböcker ger ju inte lika bra ersättning till författare. Nej. Som pappersböcker generellt. Och nu så har det påbörjats på ganska många ställen. Jag läste senast igår i Danmark till exempel att det är en hel del författare som gör lite uppror mot det här.
Aha.
Genom att inte släppa sina böcker till streaming direkt när de kommer.
Okej, får de bestämma det eller är det förlaget som gör revolten?
Jag antar att det är författarna som gör det tillsammans med förlagen. Att de har en diskussion om hur ska de göra det här.
För den trenden har jag märkt i Sverige också.
Mm. Ja, det finns ju vissa som har så att säga, vad vi kan kalla för karantän, att de väntar ett visst antal veckor eller ibland månader mellan den inbundna boken och ljudboken.
Just det.
Och det är ju just för att man vill att den inbundna boken ska få en chans att sälja först. Mm. Och jag vet ju att det finns en del som protesterar mot det här. Alltså såklart är det ju många ljudbokslyssnare som vill att boken ska komma direkt när den är färsk. Men sen finns det också de som inte kan läsa i papper och tycker att det känns orättvist.
Mm.
Men det man ska komma ihåg då är ju att boken släpps ju i princip alltid i ljud också. Men man måste köpa den och betala ett fullpris istället för att betala liksom ett reapris. Som man faktiskt, som streaming faktiskt på många sätt är.
Just det, så är det ja. Att när du köper den på en till exempel Bokus, där finns den som ljudbok också som du kan köpa.
Exakt. Ja. Ja, så att den finns ju ofta i alla format, men just streaming väntar man med. Och det här är ju en komplex fråga, för det finns så många olika lager. Så jag tänkte att vi ska försöka ta oss igenom det här, diskutera de här olika vinklarna.
Mm.
Och framförallt vad det innebär för författare.
Mm.
Och sen tänkte jag också att vi kunde prata lite om hur man ska tänka om man vill skriva för ljud. Och hur de flesta författare tänker. Är det så att vi har börjat anpassa våra böcker efter ljud?
På mitt förlag bland annat har de ju valt att flera titlar endast ges ut som ljud.
Precis.
Där de från början skrivs som ljudbok.
Ja, ja, så jag tänker att, men vi återkommer till det. Jag tänker att vi ska börja med det här med ljudböcker och hur situationen ser ut.
Mm.
Och jag har tittat på lite siffror gällande då försäljningen de senaste 5 åren.
Mm, spännande.
Och då är det så att den totala omsättningen av böcker, alltså både digitala och papper, har sjunkit.
Okay.
Alltså, inte jättemycket, men kanske runt 2%.
Mm.
Men papper, alltså pappersböcker, pocket och inbundna säljer för väldigt mycket mindre.
Mm.
De har minskat, försäljningen har minskat med 704 miljoner.
Oj.
Och det är ju ganska mycket pengar. Samtidigt har ju då förstås den digitala försäljningen ökat, alltså e-böcker och ljudböcker, och de har ökat med 597 miljoner.
Wow.
Så man kan ju tänka sig då att det digitala har tagit en bit av pappersförsäljningen, alltså att fler lyssnar på ljudböcker istället för att gå och köpa boken.
Mm.
Och det kan man ju tycka, okej, det är rimligt, tänker jag, att det är en ny tid och att man hittar nya format och nya sätt att läsa. Problemet är ju att de digitala formaten säljs för ett lägre pris.
Mm.
Och det gör att totalt så säljer man, har man minskat vinsten, eller intäkterna menar jag, med 107 miljoner.
Mm.
Och det är inte det enda här, utan dessutom så har antalet konsumerade böcker ökat med 21 miljoner.
Okej.
Okay. Så det betyder att människor läser fler böcker, ganska många, mycket mer böcker, men de betalar väldigt mycket mindre.
För att de är som jag, att de lyssnar på dubbelhastighet på massor med ljudböcker.
Ja, till exempel. De lyssnar på väldigt mycket, masskonsumerar ljudböcker.
Mm.
Och det kan man ju förstå. Det behöver man ju inte vara något geni kanske för att räkna ut. Att någon måste ju betala för det här.
Mm.
Och vem är det då som får sänka sin ersättning? Det är ju författarna och förlagen. Det är författarna som bjuder på det.
Ja, fint.
Nej, men riktigt så enkelt är det ju inte. Men det är ett problem för många författare.
Ja, jag har sett det också, just det du nämner, att det har varit en debatt lite i sociala medier också kring författare som under ganska lång tid försökt synliggöra det här problemet. Och det har ju också hållits av Författarförbundet flera träffar kring vad nya avtal med ljudbokstjänster och så innebär för författarna. Så att det är ju såklart ingen vinstlott direkt författarmässigt att folk väljer bort att läsa din bok och istället lyssna på den.
Mm. Nej, det är ju tråkigt. Alltså, och jag tänker så här, fast jag vill ju också säga att det finns jättemånga fördelar med ljudböcker och vi ska komma till det.
Mm.
Men jag tror att ett problem som de flesta inte är medvetna om, det är ju att författare redan tjänar ganska dåligt.
Mm.
Enligt en undersökning som bland annat tidningen Skriva har tagit upp, så de författare, och det här tror jag, de här siffrorna kommer från Författarförbundet, och då är det ju författare som är man medlem i Författarförbundet så är man ju en relativt etablerad författare.
Ja, i och för sig, jag är med.
Ja, och så plus Agnes då. Nej, men de som har varit med i den här undersökningen, det här gäller de som i huvudsak lever på sitt skrivande.
Mm.
Alltså de som försörjer sig till mer större delen av sitt levande på skrivande. De tjänar 120 000 om året.
120 000?
120 000 om året.
Ja, det är inte så mycket.
Nej, 10 000 i månaden innan skatt.
Alltså är det det de drar in innan de betalat ut lön till sig själva?
Jag antar det.
Oj, det är inte så mycket pengar.
Nej, och det är såklart att sådana här siffror får man alltid ta med en nypa salt. Jag vet inte om det är inräknat framträdanden till exempel och sådär.
Nej, det är ju jätteintressant. För det tänker jag är mångas kanske huvudinkomst som är författare. Att de föreläser och åker runt och att det är det som kanske egentligen gör att författarlivet kan gå runt alls.
Jag vet inte. Jag är ju en som föreläser väldigt, väldigt mycket. Eller relativt mycket skulle jag säga.
Mm.
Och det är ju inte så att det ger några jättestora pengar heller.
Nej.
Så att jag vet inte hur mycket det gör, men det är klart att det kan göra lite. Men i vilket fall så vill jag liksom att vi etablerar någonstans här att författare tjänar redan ganska dåligt.
Ja.
Och om man då går in och tar en bit av den här kakan så är det ju såklart problematiskt. För det kommer ju göra, tror jag, att färre människor eller författare då vill lägga tid på att verkligen skriva riktigt bra historier. Att det kommer bli ett fattigare klimat. Det är det som är den stora risken. Och det är också det man tar upp i många av de här länderna där man protesterar. Jag läste till exempel på den danska bästsäljande författaren Katarina Engbergs Instagram. Att nu har hon precis släppt en ny bok. Och då kommer hon hålla, och hon gått ut och skrivit just det här. Att hon kommer att hålla på boken i streamat format.
Mm.
Om hon inte får ordentligt betalt av streamingtjänsterna. Hon säger att de får gärna streama om jag får rimligt betalt.
Mm.
Men just nu får jag inte det. Och det här är ju kanske egentligen kärnan. Att det är ljudboksplattformarna som inte ger särskilt mycket betalt till författarna. De behåller ju en stor del av kakan själva.
Ja, har du fått fram någon färsk summa på vad författaren får från en ljudbok?
Det går ju inte, tyvärr, att räkna ut eftersom alla har olika avtal, det är nummer ett. Så att alla har olika avtal med sina förlag. Så Sen har förlagen olika avtal med ljudboksplattformarna. De stora drakarna går ju ihop. Till exempel gick ju Bonniers ut och strejkade, kan man väl säga, för ett par år sedan.
Mm.
Och sa, ni får inte våra titlar om inte vi får bättre ersättning. Och då fick de det.
Mm. Just det, för jag tror att det jag har hittat. Mm. Och, men det var, den hade några år på nacken. Men då hittade jag, eller det jag hittat är att ungefär så här standard deal för en författare gentemot förlaget är att få 18% av intäkterna av ljudboken. Och förlaget får typ, fan, nu kommer jag inte ihåg vad det är, men de får liksom en klumpsumma per spelad
timme. Ja, och den varierar.
Ja, men säg att det kanske blir max en krona per roman om du har den dealen som någon lyssnar på hela.
Undrar om det är lite mer.
Lite mer. 2-3 kronor kanske.
Ja.
Mm. Och det är ju ganska lite.
Ja. Jag brukar tänka att förlaget får kanske, ja, men kanske mellan 20 och 30 om de har ett bra avtal. Det här är någon slags medelväg.
Mm.
Och så får författaren en liten del av det.
Mm.
Det blir ju väldigt lite per skriven timme, så att säga.
Mm. Men om väldigt många lyssnar på en ljudbok, för de får ju ofta många tusen streamar som kanske, de kanske drar till sig folk som inte hade köpt boken annars.
Mm.
Då kan det ändå ge lite pengar.
Absolut, och det här är ju det som är så komplext med den här frågan. Att har du ett bra avtal och blir din bok lyssnad på mycket, då kan du ju dra in pengar, även om om man tittar statistiskt generellt så tjänar man mindre på ljudboken än på tryckta format. Så kan det ju vara så att du tjänar, att du ändå kan dra in pengar. Och jag läste en väldigt spännande artikel i Boktugg som heter Streaming av ljudböcker, ett ekonomiskt scenario. Där de har gått igenom, då, gjort en sån här schablonbild av olika köpare. Någon som köper pocket, någon som köper inbunden och någon som köper ljudböcker. Och hur mycket författarna tjänar på det. Mm. Och i första köpet så tjänar ju författarna mycket mer på papper. Men sen menar de ju då att om den här pocketen eller inbundna boken sen lånas ut till någon annan eller säljs vidare, då får ju inte författaren någonting av det,
just
såklart.
Det.
Men om ljudbokslyssnaren tipsar andra om boken, så går ju de in och lyssnar och då får författaren betalt. Och enligt den här uträkningen, där det här är ju ett liksom, Så kan man alltså tjäna mer på streamingen på den inbundna om en person då tipsar upp, jag tror fjärde köpet kallar de det för, så att de tipsar tre personer om att lyssna på den. Och man har ju en annan synlighet också. Jag tänker att ljudboken lever väldigt mycket längre.
Mm. Verkligen.
Just eftersom den inbundna och pocketen måste ha en fysisk plats att finnas till på för det mesta, att man ska kunna, och det får inte plats hur många böcker som helst, så blir ju de ofta inaktuella ganska fort. Medan en ljudbok kan ju finnas länge och vara lättillgänglig och kanske ha bättre synlighet. Och jag tror inte att ljudbokslyssnarna bryr sig lika mycket. Alltså, du går ju inte och köper en inbunden bok till full pris om den är 3 år gammal.
Nej. Om du inte pluggar något. Sveriges rikes lag, den går väl folk och köper varje år. Om du tar en sån här gedigen fackbok som är tidlös eller något klassiskt verk.
Ja. Visst, men alla andra böcker blir ju inaktuella ofta ganska fort. Kanske pocketen kan leva lite längre. Men i ljudbok är ju inte så att någon tänker, ja, men den här kom för 3 år sedan, då vill jag inte lyssna på den. Utan det spelar ju ingen roll riktigt i ljud.
Nej, det är sant. Jag fick faktiskt det som en kommentar från någon på förlaget, att en titel som var utgiven för flera år sedan som var lite bortglömd, och sen så gick de in och tittade hur mycket den hade lyssnats på, och så hade den, alltså den bara tickade på. Massor av människor fortsatte att lyssna på den boken, så att den fortsatte att leva. Och det kan ju jag själv också känna med, ja, men med att ha läst in min egen ljudbok, att där finns den för tid och evighet, eller till servern brakar samman. Och det är någonting fint med att ens titel finns i många format, just sett till det, att den chansen att den överlever och blir mer tidlös ökar ju fler plattformar den finns tillgänglig på. Men har du koll på vad man tjänar på pocket nu för tiden?
Nej, det är ju samma där, det är så olika. Men jag kanske skulle gissa på mellan 5 och 10 kronor att författaren får ut det.
Mm.
Men det jag tänker på också, det är ju att det är ju också fantastiskt med ljudböcker, att de är, och digitala böcker också, e-böcker, att tillgängligheten har ökat så otroligt mycket. Så jag tror att människor läser mer kanske än vad de gjorde innan och lyssnar mer, just för att det är så, det finns och det passar liksom. Det finns ju många som inte kan läsa pappersböcker av olika anledningar och som då får en otrolig möjlighet att ha tillgång liksom till jättemycket litteratur på ett enkelt sätt. Det är liksom en knapptryckning bort. Och det är ju också fantastiskt, det ska vi inte glömma bort. Nej. Att det är en enorm fördel med digitala böcker.
Men visst gjorde du en enkät bara nu om det här med ljudböcker? Ja. Vad sa den då? Vad visade den? Och vad frågade du?
Jo, men jag ställde lite frågor just för att jag funderar på, för att jag tror ändå att just nu är, alltså nu kan du ju för ganska låg peng lyssna på hur många böcker du vill varje månad. Och jag tror inte att det är rimligt i längden. Någonstans måste man säga att okej, stopp här. Författarna måste ändå få någon slags rimlig ersättning för sitt arbete. Och det tänker jag att de flesta läsare är med på. Mm. Och vad man gör i många länder, det finns liksom, jag kan se framförallt två olika modeller. I Norge till exempel, när mina böcker kommer ut där, då kommer de först inbunden. Sen så är det lagstadgat att det är ett års karantän innan ljudboken kommer ut.
Wow.
Jag tror att man kan köpa den då innan. Du kan köpa den som vanlig ljudbok och lyssna på den, men du kan inte streama den förrän efter ett år.
Mm.
Och det här är ju för att skydda författarna att de ska faktiskt ha en inkomst. Precis som man gör med pocketen, vet du. Mm. Den kommer ju också senare, i ett senare skede. Så att det är ju ett alternativ.
Ja, att slå ihop det med pocketsläppet. Att ljudbok och pocket kommer samtidigt. Det är ju ganska rimligt.
Ja.
Det blir fördröjer ju aktualiteten, när man ska säga. Ja. Det gör ju att de som bara vill ha ljudböcker, de får väl bara anpassa sig då och lyssna på sina favoriter ett år i efterhand.
Ja, eller betala för ljudboken som man betalar.
Men
många, nu har vi ju en marknad där alla har vant sig vid att boken kommer direkt i ljud, och då kommer det vara många som är irriterade. Och det var också en fråga jag ställde. Blir du irriterad om ljudboken inte kommer samtidigt som den inbundna? Och det var ändå, nu frågade jag på två platser på mitt Instagram och i en ljudboksgrupp som heter Vi som älskar ljudböcker.
Mm.
Och det var faktiskt, på båda ställena var det mellan 11-14% som sa att de blir irriterade om ljudboken inte kommer direkt.
Mm. Men det är ändå ganska lågt i en grupp som älskar ljudböcker, kan man tycka. Oh. Jag kan ju säga att jag blir ju irriterad, kanske överdrivet, men när jag hör talas om en bok som är ny som jag väldigt gärna vill höra eller läsa, då går jag in och försöker höra den som ljudbok direkt, och finns den inte så blir jag ju kanske besviken lite. Men jag lägger ju istället då en bevakning bara, att den ska säga till mig när boken finns.
Ja, för många uttryckte också att de tycker att det känns okej att man då har en karantän på boken om det kan hjälpa författaren att få bättre ersättning.
Ja,
och det som föreslogs var mellan 1-3 månader var det vad många tyckte var rimligt att vänta.
Mm.
Men någon nämnde det här med att vänta ett år som är pocketen. Det var inte populärt, kan jag säga.
Nej. Nej, och det är som du säger, har du vant dig vid någonting så blir det ju en väldigt stor förändring. Vet du om det har varit så här i Norge alltid? Eller är det något nytt?
Nej, det är nyinfört. Men jag tror också att Sverige har legat så i framkant hela tiden med ljudböcker.
Mm.
Så vi är så långt före alla andra länder. Så att det har ju varit nästan lite vilda västern, kan jag tänka. Att man har bara kört och, utan att bestämma hur det ska se ut och hur man ska tänka.
Som med sparkcyklar.
Ja, lite grann så. Och så frågade jag också för ett annat alternativ. Om man inte kör det här karantänsformen, så skulle ett annat alternativ helt enkelt vara att höja priserna på streamade böcker.
Mm.
Och det var också en del som kunde tänka sig det. Ganska många på mitt Instagram, så var det, om jag frågade vad hade du helst gjort, vänta lite längre eller betala lite extra?
Mm.
Då var det 53% som ville vänta och 47% som kunde tänka sig betala extra.
Mm.
Och det är ju ganska bra, men i den här ljudboksgruppen, då kan man ju tänka sig också att många av dem som är på mitt Instagram läser pappersböcker i större utsträckning än de i ljudboksgruppen i alla fall.
Just det.
Och på ljudboksgruppen så ville 68% vänta och bara 6% kunde tänka sig betala extra.
Mm. Ljudboksgruppen är en snål grupp. Alltså.
Ja, nej, de vill inte betala. Det är många som också säger att jag har inte råd att betala mer. Och samtidigt så är det såklart, någon skrev så här: ja, jag lyssnar på 8 böcker i snitt per månad och jag betalar ungefär 200 för det.
Mm.
Det blir 25 spänn per bok. Det fattar ju jag att för en nyutgiven bok så är inte det en bra ersättning.
Nej.
För du måste ju också tänka att, och det här är också lite speciellt, att du har ju alltid en inläsare och den personen kan vara väldigt viktig.
Mm.
Och har du en av de lite dyrare inläsarna, eller de dyrare, populärare, då kostar ju de väldigt mycket mer. Och jag räknade ut att, eller jag hittade uppgifter om att de mest populära inläsarna, de kostar runt 5000 kronor i timmen.
Mm.
Så då, om vi säger att boken är 10 timmar lång, då har det alltså kostat 50 000 att spela in den boken.
Mm.
Och då ska ju först pengarna in för att betala det här.
Mm. Ja, och bara, jag hittade ju också ett avtal som Författarförbundet rekommenderar för personer som läser in själva. Att där har de en lägsta nivå som är då för en bok som innehåller lite svårare språk än bara superbasalt språk, så är det 2000 per inläst timme.
Mm, mm.
Som rekommendation minimum. Och det blir ju också närmare 20 000 för en medellängds roman. Så att det är ju, den kostnaden finns ju alltid. Och sen studion som spelar in ska ha sin kostnad. Så själva produktionen blir ju en hel del, ska jag tro.
Ja, visst.
Eller det går ju att räkna ut exakt vad det blir. Men...
Ja, och det som är lite knäppt är ju då att alla andra får betalt egentligen då förutom författaren. Jag vill ju också säga att väldigt många författare som skriver har ju ett avtal med sitt förlag och får ett förskott på boken. Och då ingår ju ljudboken i det också, så att det är inte helt sant att man inte får något betalt.
Nej.
Men att författaren är den som får vänta och förlaget då på den här ersättningen.
Just det.
Det är komplext, och jag tänker ju lite på det här med tv-serier och filmer, att vi kan streama dem.
Mm.
Och då betalar man ju också en ganska låg månadssumma.
Verkligen.
Ja, men då får man ju inte tillgång till allt som görs. Utan då är det ju på ett ställe du har tillgång till liksom den här kanalens filmer och tv-serier. Eller hur?
Ja, men jag tänker på till exempel Netflix. Där finns det ju hur mycket som helst. Och där betalar jag väl ungefär lika mycket som för Storytel per månad.
Ja, för att det finns mycket, men det finns ju inte allt. Då hade du inte kunnat finnas andra streamingtjänster också. Och det är ju det som är skillnaden, för på ljudböcker har du ju allt.
Ja, exakt. Sen har jag också för mig att det har diskuterats att några av de här större ljudboksdistributörerna har någon sorts närmast monopolställning på titlar och vilket, eller du kanske har bättre koll än jag på det.
Jo, men alltså Storytel ägs ju, eller äger Norstedts.
Mm.
Så de förlagen som tillhör den förlagsgruppen, de har ju naturligtvis bättre avtal.
Mm.
Och Bonniers har ju då hade den här lilla strejken eller utspelet som gjorde att de fick bättre avtal som Storytel, och de äger ju BookBeat. Och
just det.
Nu blir jag lite, vem är det nu som äger Bookus Play? Är det Bonniers också eller är det? Det spelar ingen roll. Men de förlagen som samäger eller ägs av de här stora jättarna, de har ju bättre avtal, och det betyder ju att alla andra får ännu sämre ersättning.
Mm.
Och det är ju också så att det bästa, om vi ska säga lite om framtiden, så hoppas ju jag att antingen förlagen eller författarna går samman och begär någon slags grundersättning som blir schysst, alltså till exempel ett fast pris per timme.
Mm.
För att streamingtjänsterna går ju med jättestor, de gör ju enorma vinster. Det är ju de som kammar hem alla pengarna. Och det är ju lite taskigt, kan jag tycka, att inte författarna får en del av det här. För att det är ju, författare vill ju alltid tjäna pengar så att de kan finansiera ett fortsatt skrivande. Så att de har råd att skriva nästa bok också. Och jag tänker att det vill ju läsarna också, de vill ju ha fler böcker.
Men jag läste någonstans att det gick skitdåligt för Storytel, att de inte alls gör jättevinster.
Nej, men det är ju för att de investerar enormt mycket i andra utländska marknader, tror jag, bland annat.
Mm.
Så att de investerar hela tiden. Men nu kom det ju en ny kvartalsrapport precis, tror jag, där de hade gjort mycket större vinster än förväntat. Ja, vi är inga ekonomireportrar.
Man kan ju helt klart säga att i botten av hela den här pyramiden befinner sig vi små stackars författare som är de som bär alltihop på våra axlar. Det är inte okej.
Nej, och delvis förlagen också, måste jag säga. Ja, vad som än nu händer med ljudboksmarknaden, så är det ju ändå så att väldigt många författare får möjligheten att komma ut med böcker där som kanske inte kan komma ut i papper. Alltså det är en ingång för många nya författare. Och det är en enorm marknad, och den är här för att stanna. Det kommer ju inte att försvinna, så vi måste ju lära oss att hantera den på ett bra sätt. Ja. Och jag tror, alltså jag har lite stuckit upp fingret i luften som man säger, oj det lät konstigt. Så säger man kanske på engelska.
Nej.
För att känna efter lite kanske... hur landet ligger. Och min lilla spaning här är att ganska många författare har börjat anpassa sitt skrivande för ljud.
Mm.
Just för att, ja, för att deras böcker ska kunna funka i ljud också. Tänkte du på det när du skrev din senaste bok?
Nej, det gjorde jag nog inte, men jag minns att jag läste en artikel i DN för kanske ett år sedan som handlade just om det, där de frågade flera författare om de hade anpassat sitt skrivande efter ljudformatet. Och då var det flera som hade gjort det.
Mm.
Och jag har ju själv en nära vän som bara skriver för ljud efter att då har gjort flera, ja, men skrivit flera manus som ännu inte är utgivna i papper och bytte lite, testade ett nytt grepp. Att specifikt skriva för ljud.
Ja.
Och, så att det finns ju verkligen, och jag tänker att det kanske ligger lite närmare också så här ljudberättande generellt. Alltså det finns ju flera avknoppningar som vissa produktionsbolag gör där de dramatiserar fackböcker eller gör liksom förlängningar av böcker nästan. Att det blir som ursprungsproduktioner för ljud som är dramatiseringar nästan.
Mm.
Så att det finns ju massor av olika små förgreningar i det här som är jättespännande.
Ja, verkligen.
När jag skriver så skriver jag för skrivandet och tänker inte in att det här ska funka för ljud. Jag tror kanske endast när jag skrev att hur jag ska inleda kapitlen, om de ska ha så här kapitel 3 för att förenkla för en lyssnare. Det är väl kanske det enda jag tänkte på när jag skrev. Men det struntade jag i sen.
Ja.
Hur funkar det för dig?
Jag tänker inte jättemycket på det. Men jag tror ändå någonstans undermedvetet att jag har tagit till mig av vissa för så är det ju hela tiden med allt jag skriver. Jag tänker ju hela tiden, hur kan jag bli bättre? Hur kan jag nå fler läsare? Och ofta får man ju feedback. Och just från ljudbokslyssnarna, den typen av feedback jag brukar få är att till exempel att man ska inte ha för många karaktärer.
Mm.
Jag har ju ofta ganska många karaktärer och då kan jag få feedback från ljudbokslyssnare att det var lite för många karaktärer, jag hade svårt att skilja dem åt. Så det är ju en bra sak att tänka på om man vill anpassa sig till ljud, färre karaktärer. En annan sak som jag tycker om att skriva eller som jag har gjort tidigare är ju att jag har haft flera tidsplan. Mm. Så att man har följt olika historier som liksom har flätat samman. Det är inte ljudbokslyssnare heller så förtjusta i.
Mm.
Så att för då blir det också, alltså det får inte vara för komplext.
Hur då? Konkretisera så jag hänger med.
Ja, okej. Okay. Till exempel i bokhandeln på Riverside Drive.
Mm.
Då har jag ju en historia som utspelar sig i nutid och en som utspelar sig i det förflutna.
Mm.
Och att det gör det svårare när man lyssnar att hänga med i historien. När man hoppar mellan olika tidsplan.
Mm, just det.
Att de vill hellre ha en historia som bara utspelar sig på ett ställe, på en plats.
Ja.
Och kanske helst följa en karaktär, hellre än ha flera perspektiv.
Ja, det kan jag förstå.
Det där sista är jag inte helt säker på. Men...
För skrivande, då är det ju vissa böcker jag har läst att vissa stycken är kursiverade när du markerar tidshopp till exempel. Och det går ju inte att ta med till en ljudbok.
Nej.
Där du med olika grepp eller typsnittsförändring kan markera hur texten byter tid eller skepnad på olika sätt. Och det behöver du ju tänka bort i en ljudboksproduktion.
Ja, exakt.
Så det är klart. Men jag har också faktiskt märkt det här med karaktärsantal. Mm. När jag har läst recensioner på olika böcker. Om att den här lämpar sig inte riktigt för ljud. Du borde läsa den inbunden istället.
Ja.
Den typen av reaktioner.
Ja.
Jag tror att det var Jonas Hassan Kemiris förra bok som jag lyssnade på nyligen. Som hade den.
Mm.
Flera som skrev så. Men det så att det är ju, ja, karaktärer blir ju svårare att hålla koll på när du inte kan bläddra tillbaks på samma sätt som du ju lättare kan i en pappersbok, tänker jag.
Ja, ja, och så tror jag också att det finns ett behov av ökad tydlighet. Jag tycker väldigt mycket om att jobba med undertexter till exempel. Att man förstår hur någon känner eller något utan att man säger det, utan att man skriver ut det, att man gestaltar.
Mm.
Och det tror jag också att ljudbokslyssnare generellt vill ha mindre av. Det är svårare att översätta undertexter i ljud, tror jag.
Mm.
Så att tydligare, mer liksom rakt på sak, och så ska det vara hög fart gärna. Det ska gärna hända mycket.
Mm.
Annars så tänker jag att det finns risken att man liksom försvinner iväg i tanken någon annanstans.
Mm.
Och så korta kapitel.
Ja, just det. Spännande.
Ja, verkligen. Och jag kan känna, till en viss del så kan jag tänka mig att anpassa mig. Att liksom böckerna ska bli tajtare, korta kapitel, liksom tydlighet. Och kanske att man påminner läsarna mer om, okej, nu är det den här karaktären, vem är han nu då?
Mm.
Så att man ger liksom lite mer stöttning på det sättet. Samtidigt så tycker jag det känns väldigt tråkigt att plocka bort för mycket undertexter. För mig är ju det en väldigt stor del av gestaltningen och berättandet.
Ja, du får inte låta ljudboken helt sluka dig, Frida.
Nej, men om jag tittar på min utgivning, jag har ju alltid sålt mer i papper än i ljud.
Mm.
Och kanske om vi går tillbaks 6-7 år någonstans där, så kanske det var 80% papper, 20% ljud.
Mm.
Och nu så har ju det ökat, nu är det nästan 50-50, kanske 60% papper, 40% ljud.
Aha.
Så att det är ju, jag tror ju att det kommer ta över.
Ja.
Och kanske att, alltså att det kommer bli en väldigt stor del. Och därför tror jag att man som författare behöver tänka på det här.
Ja.
Att anpassa sig. Men det, frågan är ju hur mycket man ska anpassa sig. Och det är klart att det är tråkigt om alla böcker blir väldigt likriktade actionhistorier som alltid bara har väldigt få karaktärer och som bara rör sig i ett plan. Det blir ju väldigt tråkigt, eller hur?
Ja, och det kanske är det vårt AI-företag kommer skriva, den typen av böcker.
Ja.
Men du, jag är nyfiken på, du är ju en ganska välkänd och populär uppläsare till dina böcker. Mm. Får du vara delaktig i det beslutet, eller hur funkar det? Hur väljs din uppläsare?
Ja, det har jag varit delaktig i, och jag tror det vanliga är att man frågar en författare, har du några önskemål? Och så kanske man gör en liten önskelista, och så tittar de, förlaget hör av sig och ser vilka inläsare som är tillgängliga.
Mm.
Problemet är ju väldigt ofta, naturligtvis, att vissa är mycket dyrare än andra. Det är ju en fråga.
Mm.
En annan fråga är ju om de har tid att läsa in. För många av de här populära inläsarna är ju uppbokade i princip ner på minuten. Så att man måste också kunna, man vill ju att de ska, och det var ju någon, var det Dag Örlund, nu minns jag inte, hans inläsare var inte tillgänglig. Nu kanske jag säger fel, men jag tror det var i alla fall en känd manlig författare.
Jag känner igen det här också.
Hans inläsare var inte tillgänglig, och då läste han in boken själv, och det var kanske del 5 i en serie. Och då fick han ju ganska mycket negativ feedback, att folk var liksom upprörda, men det fanns ingen möjlighet att få den inläsen, och det här är ju ytterligare ett problem såklart, för jag tror att många ljudboksläsare är väldigt förtjusta i just inläsarna, och vissa inläsare är ju, alltså går ju all in på skådespeleri, så att det blir nästan lite radioteater, och det fick jag också kommentarer av när jag gjorde min lilla undersökning, att det var folk som sa att jag hade aldrig läst den här boken om det inte vore för inläsaren. Nej. Det är inläsaren som är det viktiga. Jag vill ju höra hans tolkningar där. Det är det jag gillar. Inte själva boken. Så att jag hade aldrig gått och köpt den i papper.
Nej, det är jätteintressant. Jag tänkte ju på det nu. Det här när jag hade svårt att sova. Och så hittade jag en som hette Somna med Persbrandt. Att, jag vet inte om man läser in ljudböcker. Men det finns ju faktiskt röster som människor vill höra. Bara för röstens skull. Jag själv hade väldigt svårt att somna med Persbrandt. Det var inte
för lite mig. Hotfullt, va? Nästan.
Nej. Ja, nästan. Ja, men väldigt. Han kom ju med in i drömmarna, och jag vill inte ha med honom i mina drömmar. Så jag bytte till någon mer anonym, mer AI-liknande meditationsröst.
Ja. Ja, men det var väl bra. Jag ska berätta, förra veckan så testade jag för första gången att lyssna på en ljudbok när jag försökte somna.
Mm.
Och det funkade, jag somnade jättegott.
Mm.
Men, vet du, jag hade dåligt samvete efteråt. Det här låter jättefånigt, jag förstår det. Men jag kände att det var så respektlöst mot den här författaren som har lagt ner så mycket energi på den här fina historien. Och inläsaren, och så lyssnar jag och så somnar jag till det. Nej, det kändes inte bra, Agnes.
Nej, det ska du inte ha dåligt samvete för det där gör jag. Och jag till och med tipsar folk att lyssna på Ulf Lundells vardagar.
Okay.
För att jag somnar så gott till den. Och det är ju tack vare en vän till mig som i sin tur då tipsade mig. Så han får ju massor av streamingar av alla som då sover sig igenom hans bok om och om igen.
Ja, okej. Okay. Det är ju för sig sant.
Tänk vad många gånger du kommer lyssna på den här boken innan du har lyssnat klart.
Ja. Fast vet du, jag får lite ont i magen när jag tänker på att den här boken som jag har gett allt till när man skriver en bok. Att någon ska slentrianlyssna på det medan de städar eller påtar i trädgården eller vad de nu gör. Och att de faktiskt inte lyssnar, riktigt lyssnar. Det kan jag kännas är lite tråkigt.
Åh, men jag tänker totalt tvärtom där. För mig är det att jag känner en trygghet med vissa både böcker och uppläsare som gör att jag kan lyssna på saker om och om igen. Och sen har vi ju dessutom min sons ständiga godnattsaga, den här traktorn som så gärna ville somna.
Oh.
Som bara går ut på att du ska somna. Ja.
Jo, men då är ju den skriven. Jag har inte skrivit mina böcker för att folk ska somna till.
Nej, men att städa och lyssna och nicka och känna, åh, nu har jag Frida Skybeck med mig på min promenad. Även om jag inte hör vartenda ord så kommer jag göra det sen när jag lyssnar tredje gången.
Ja. Det är väl helt enkelt någonting man får vänja sig vid, tänker jag.
Ja.
Innan vi avslutar så har ju du en liten spaning också om Augustpriset.
Jajamän. Ja, alltså Augustpriset har ju tillkännagetts ganska nyligen. Nu minns jag inte exakt när det var, ett par veckor sedan kanske.
Ja.
Och du och jag gjorde ju en liten enkät när vi gjorde författarpodden, jag tror att det var 2014 redan, där vi tittade på så här, när ska du släppa din bok om du vill, ja då var det kanske nomineras till Augustpriset var det.
Mm.
Och då kom vi fram till att mellan augusti och oktober ska din bok komma ut. För att där var en överrepresentation.
Mm.
Och nu tittade jag på årets nominerade. Och ja, den spaningen håller än idag kan jag säga. 13 av 18 titlar är utgivna mellan augusti och oktober i år.
Oj.
Och jag kollade upp lite, för jag blev lite förvirrad. De tillkännager ju den här nomineringen i slutet av oktober, är det, tror jag. Och det den senaste utgivningen var 20 oktober.
Mm.
Alltså en bok som verkligen precis har kommit ut. Och jag bara, men gud, hur ska man ens hinna läsa den boken för att kunna välja ut den? Men då såg jag på Augustprisets hemsida för instruktioner där att du kan skicka in boken när den, så fort den har kommit från tryckeriet. Dock allra senast 15 september.
Mm.
Så gissningsvis så nomineras väldigt mycket fler böcker. Mm. Eller anmäls, eller vad man nu ska kalla det, från förlagen.
Mm.
Som då betalar en summa pengar och skickar in de titlar de vill ha.
Mm.
Att de väljer ut främst hösttitlar för det.
Mm. Mm.
Men det vet jag inte. Jag försökte luska lite i det. Jag försökte få reda på av det här enorma urvalet av hundratals titlar som de här juryarna får, hur utgivningsspannet ser ut på dem. Men det fick jag inte veta.
Nej.
Men det, jag tycker att det är intressant det också, och att så här, hänger det ihop det här med att en bok lever så kort tid, att du kommer inte att tänka på att nominera den om den har kommit ut i april eller januari?
Mm.
Eller vad tror du? Vad trodde vi då? Jag kommer inte ens ihåg.
Jag tror att vi trodde då att det var en tillfällighet.
Mm.
Men det verkar ju inte som att det är det.
Nej.
Och då funderar jag på, antingen så är ju augustjuryna väldigt lata. De orkar bara läsa det som har kommit de senaste. Nej, så är det såklart inte. Nej, men jag tänker att det är säkert så som du säger, att man tänker mer på de böckerna som nyligen har kommit ut. En bok som kom ut i december liksom, förra året, kanske man inte ens funderar över. Sen kan det ju också vara så att förlagen lägger de böckerna som de tror är augustprisvärdiga.
Mm.
Lägger de i närheten av det priset för att de hoppas att boken ska bli nominerad och kanske till och med vinna, och att det då kommer ge en jätteboost i försäljningen.
Mm.
För har du en bok som kom i december förra året och som då nomineras, liksom, då, den kanske inte kommer sälja lika mycket.
Vi har ett sånt exempel faktiskt. Lisa Dos Santos, hennes bok kom ut december 2022.
Mm.
Jag har en teori.
Ja, berätta om din teori.
Jag läser då på Augustprisets hemsida, där det då, när är sista anmälningsdag, står det.
Ja.
Och det finns tre deadlines.
Ja.
Den första är 31 mars, och då är det böcker utgivna oktober till mars. Alltså oktober 2022 till mars 2023 ska skickas in.
Mm.
Sen är deadline 2 i juni, och sen sista deadline är 15 september.
Mm.
Och då måste alla böcker vara inskickade. Och gissningsvis kommer ju de med senast utgivning då.
Mm.
Så 15 september kommer sista sjoket.
Mm.
Teorin är ju då att det du nyss har läst som jury är det du väljer.
Ja.
Nu här är ju verkligen spekulationer på en inte så soft nivå. Det är ju att underminera den här juryns arbete. Men det finns ju en risk att det blir så. Om, det kommer, om du har flera hundra böcker som du ska läsa som jurymedlem.
Ja.
Och så kommer den här sista sjoket i september. Då bara, shit, det här måste jag hinna läsa. Wow, vilken bra bok. Och så glömmer du bort den här du hade läst i under sommaren.
Ja, så kan det absolut vara. Du, jag tror, Agnes, du är den nya Lapp och Lappin. Vilka spaningar. Vilket gräv. Jag ser fram emot fler så här stora avslöjanden.
Jag är ju journalist. Steget till att bli grävande journalist är ju inte så långt. Så nu har jag börjat här. Jag kommer verkligen att gräva vidare tills jag har fått svaret. Ja. Nej, jag vill heller inte på något sätt förminska de titlar som har valts ut till årets pris. Det är ju, som vi alla vet, jättesvårt att ens liksom välja ut vem som är bäst lämpad i en sån här omfattande tävling med så många olika stilar. Så att det, men det vore ju kul att känna att det är schysst. Och när det är en sån otrolig överrepresentation från just augusti fram till oktober, så det går ju att inte tycka att det, känna att det inte är så bra.
Och en sista liten tanke här är ju också såklart att bokmässan är väldigt viktig. Så att många kanske lägger, många förlag lägger sina stora titlar kring bokmässan för att de ska få en liten extra skjuts. Men visst, det är märkligt.
Så då är ju frågan, varför är inte vi med? Det var ju dit vi ville komma.
Ja, men vet du, det här är en annan spaning, en sista tanke här. Jag har också tittat lite på vilka ljudböcker som går, eller vilka böcker som går bra ljud. Och generellt, det här är också verkligen väldigt subjektiv analys. Böcker som vinner priser och har väldigt hög status i papper, nomineras till priser och så vidare, de får inte ofta de allra högsta betygen i ljud, utan det är ju andra böcker som får det. Och det är ju spännande, för jag tänker att det som värderas högt, lite som jag var inne på, kanske mer komplexa historier, många lager, många bottnar, mycket gestaltning och mycket undertexter, det kanske värderas väldigt högt i papper, men det är inte det som funkar bäst i ljud.
Nej.
Och att ljud är något helt annat som får höga betyg och många lyssningar. Det är också lite spännande att tänka på.
Verkligen.
Tror du det kommer komma ett ljud-augustpris i framtiden?
Ja, det finns väl det stora ljudbokspriset, finns det redan? Eller?
Ja, men jag tänker just kopplat till lite mer
fin kultur.
Alltså det här finlitterära. Ja, en August med hörlurar på sig. Vi får väl se.
Det vore fint om det fick vara en kvinna, Selma eller någon.
Ja, det kanske vore något.
Ja.
Ja, i vilket fall så vill jag bara säga tack så jättemycket till alla er som lyssnar. Tack för att ni svarar på frågor, är med på våra små undersökningar. Och vi får ju hela tiden frågor från er, så vi kommer ta upp alla frågor, det lovar jag. Men vi kommer beta av dem efterhand och se till att de passar in. Men har ni skickat en fråga till oss så kommer vi att ta upp den, så fortsätt gärna med det, för det blir vi jätteglada för.
Ja, fler frågor special till folket.
Verkligen.
De är jätteroliga. Så fortsätt skicka frågor och följ oss på Instagram och skicka DM där, absolut enklaste sättet.
Ja.
Så kommer vi prata vidare om det ni vill att vi ska prata om även framöver.
Ja, det blir jättebra.
För det kan ju också vara, skicka förslag på vad ni vill att vi ska prata om.
Ja.
Så kan vi, kanske vi gör ett helt avsnitt om just det.
Det går utmärkt. Och jag heter Frida Skibäck, Frida Skibäck author på Instagram, och du heter Pansarvagnes, eller hur?
Ja!
Ja! Så följ oss där och ställ frågor.
Ja, jättekul att prata med dig som vanligt, Frida.
Dig också.
Och nu ska vi fortsätta med våra egna skrivprojekt som ju pågår, eller hur? Du har work in progress.
Ja, absolut. Jag är mitt inne i ett manus.
Är du glad? Är du på en bra plats eller är du tvivlande?
Så här, jag har inte hunnit skriva på ett tag för att jag har varit ute och rest så mycket och gjort framträdanden och olika saker. Så att jag känner mig, just nu känner mig ganska långt ifrån mitt manus och längtar efter att få sätta mig ner och börja liksom verkligen grotta in mig igen. Och jag hoppas att det blir, att jag kommer igång nu idag och att det sen kommer vara några lugna veckor framöver där jag kan jobba, verkligen jobba mig in. Men jag har skrivit ungefär 50 000 ord av 80 000.
Oj.
På ett råmanus. Så att jag har kommit ganska långt.
Det är ju skitbra ju.
Ja, det har jag. Men också, det är också nu som man börjar känna så här, oj, hur ska jag få ihop alla de här grejerna? Så att det är, nu börjar det bli lite motigt.
Mm.
Wow. Men det kommer, jag hoppas att jag kommer framåt. Och du då? Hur går det för dig?
Ja, först vill jag bara säga att jag är 100% säker på att du kommer framåt och att du kommer ro det här i land. Allt annat skulle förvåna mig. Men med det sagt så går det bra för mig. Just nu är jag i mitt manus, men som jag skrev till en kompis, jag liknar det lite vid att jag har byggt ett 5 ton stor hög av snö och nu börjar mejsla fram en snögubbe ur den.
Det var en fin liknelse.
Och det är väldigt så jag jobbar kanske. Väldigt kul är det i alla fall. Jag har väldigt roligt just nu och tycker det jag gör, jag vet precis vad jag håller på med. Och jag hoppas det fortsätter kännas så några dagar till. Men jag fick massa energi av att prata med dig som vanligt. Så nu ska jag kasta mig in i,
ja, vad roligt.
I skrivprocessen.
Ja, jag också. Men lycka till Agnes och lycka till alla ni andra där ute som också kämpar med manus.
Ja, verkligen. Det är bara att köra.
Ja.
Förr eller senare kommer en hög med ord att ligga där framför er som är jättebra.
Mm. Bra, men då hörs vi nästa vecka igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.